This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi har rullat in i VM-kvalveckan. Kommer Sverige kunna boka biljetter till Australien och Nya Zeeland redan nästa tisdag? Vad är det som ger Peter Gerhardsson huvudvärk? Och varför ska han peta Kosovare Asllani mot Georgien? Ja, det är några av frågorna du får svar på i dagens avsnitt. Dessutom så gästas vi av Häcken och landslagets Johanna Rytting Kaneryd som tror på en härlig EM-sommar.
Ja, lagen är bättre än någonsin, men vi är också bättre än någonsin.
Så, vad är det att vänta på? Nu sparkar vi igång! Ja, men varmt välkomna till Fem Plus, eller Fem Plus då, en podd där vi snackar damfotboll. Och här i studion i Stockholm står jag, Anna Rydén, men det är tomt här. Det är ju dock inte tomt i podden, som tur är. Om vi börjar med att vända oss mot Göteborg så har vi med min kollega Petra Thorén. Petra, hur är läget?
Jo, men det är jättebra. Regnet som var igår har slutat, solsken och damlandslaget ska ut här om någon timme eller två på Ullevi och träna inför VM-kvalmatchen. Så det blir min dag idag att titta på dem.
Ja, idag kan de vara glada att de inte är i Stockholm, för nu har snön kommit hit. Hur är det nere i Malmö då, Saga, där vi har med oss Viaplays expert Saga Fredriksson?
Men det är bra, hörni. Tydligen så kom vintern tillbaka här också, så att vaknade av lite mindre snöstorm. Så vi ser hur trevligt det blir att träna där ute idag.
Ja, det känns som att det är många fotbollsspelare idag som känner att var vi inte klara med det här.
Skulle vi inte byta sport typ?
Ja, lite så. Det var därför jag själv höll på med inomhusidrott. Då är man aldrig väderkänslig. Tyckte det var ett väldigt bra val faktiskt. Hörrni, om vi kastar oss in i det här med snabbfrågor direkt då, kring lite som har hänt den senaste veckan. Och nu är det ju så att det är två omgångar spelade i damallsvenskan. Och som du var inne på, Petra, det är landslagsuppehåll. Vilka är i störst behov av det här landslagsuppehållet? Saga, du får börja.
Men det är väl inga tveksamheter där. Hammarby har ju haft två riktigt tuffa omgångar, så för mig är det är de som behöver liksom slicka såren och komma på hur man ska ta sig an den här säsongen på ett bättre sätt.
Och vad säger du, Petra?
Ja, nej, men Hammarby känns ju som det stora frågetecknet, även om vi precis när vi drog igång här fick se syn på pressmeddelandet om att John Andersson ska förstärka laget. Så det kanske ger dem lite extra energi och boost här under uppehållet. Och sen har väl Djurgården en del att fundera på också fortsatt.
Ja, det är ju de två lagen som ligger på noll poäng så här långt efter två spelade matcher. Och som du är inne på, Petra, John Andersson alltså in i Hammarby kom alldeles precis här nu. Och det handlar ju då inte om, man hade ju en målvakt innan som hette John Andersson, men nu är det landslagsbacken John Andersson som förstärker. Vad kan hon tillföra, Saga, skulle du säga?
Alltså det första jag tänkte när jag såg den här nyheten var ju framförallt att det var nog rätt så bra för hennes del. Det har väl varit lite till och från i Chelsea med speltid, men att vilken klassspelare som kommer in till Hammarby som blöder i defensiven för det mesta nu för tiden, att få in lite rutin där. Och nu vet vi också att australiensiska när kommer in som kommer förstärka ytterligare. Så någonstans så finns det ju en ganska tydlig plan i Hammarby för att lösa den här ekvationen. Men jag tror att det är också vettigt för Andersson själv att komma hem lite och liksom back on track på något sätt.
Ja, och du är inne på det här, det kommer australiensiska nyförvärv också. Vi ska prata mycket mer om Australien i dagens avsnitt faktiskt. Och det är ju så att VM-kvalet som spelas just nu, ja, det är ju för att se om man tar sig till Australien, Nya Zeeland. Sverige kan bli klara redan under de här två matcherna. Kommer de bli det, Petra?
Ja, det blir klart i Göteborg här nästa vecka inför stor publik på Gamla Ullevi. Kommer möta ett lågt försvarsspel i Georgien, fasta situationer, blir viktigt i den. De kommer hem med 3 poäng och sen så säkrar man platsen mot Irland nästa vecka. Så det tror jag, och det kommer vara bra, för att då kan laget och Peter Gerhardsson fullt fokusera på det EM som ändå stundar den här sommaren.
Du räknar också med att boka biljetterna till Australien, Nya Zeeland eller Saga, för det är väl så att Viaplay sänder det här också?
Jajamän, nej men det är klart att jag utgår från det, och vill också lägga till att man pratar om minst 4 poäng, men i mitt huvud måste man tänka 3 poäng, för Irland är inte, det är ingen, liksom, man springer inte hem den matchen, utan där tror jag att man måste tänka vinst ändå, så att jag, det är lite så här mindsetet där, hur man tänker kring det, men viktigt ändå att bara gå in och liksom spela färdigt båda matcher, men det är klart att de tar hem det.
Ja, den här veckan kommer det bli en hel del landslagssnack i och med att vi befinner oss i ett landslagsuppehåll. Men lite fler snabbfrågor innan vi kastar oss in på de ämnen vi ska prata lite längre om. Det har ju spelats Champions League. Borde man ha skjutit upp PSG Bayern München? För det var ju så att Bayern München knappt hade några spelare på bänken. Vad säger du, Saga?
Jag tycker faktiskt det. Alltså, vi har ju sett jättemycket i Premier League, herrarna. Även Super League, om man inte är helt fel för mig, att man har skjutit upp matcher på grund av det här. En Champions League-match är en av de finaste grejerna ett klubblag kan spela, och jag tycker liksom att man vill gå in med rätt förutsättningar, så jag kan tycka det är väldigt synd att man inte gör det.
Hur reagerade du på det här, Petra?
Ja, jag tycker det är lite svårt. På något sätt kändes det mer accepterat att flytta på matchen, ställa in när vi var mitt under pandemin. Man har liksom släppt den här tanken. Så på ett sätt kan jag faktiskt tycka att det är rätt att man spelar. För man liksom kan lyfta upp andra spelare, och man borde kunna ha den bredden i truppen. Men ska man se det över ett liksom större perspektiv, så det är klart att det blir sportsligt inte rättvist med de här förutsättningarna som blev. Så att jag tycker det är svårt, men jag lutar nog mer åt faktiskt att jag tycker att det var rätt att spela matchen.
Och tung vecka för Bayern München, som sen åkte på 6-0 mot Wolfsburg i ligan. Om vi riktar blickarna mot England då, så vann Arsenal med 5-0 mot Leicester, och Chelsea fick med sig samma siffror mot Reading. Det är 6 omgångar kvar, det skiljer 1 poäng de här 2 lagen emellan. Var i London hamnar Super League-titeln, Petra?
Ja, jag tittade, sneglade lite på spelschemat framöver, och det är ju möjligen i alla fall de kommande 3 matcherna större utmaningar för Chelsea. Men jag tror ändå faktiskt att den tyngden som de har med sig, erfarenheten där, kommer spela roll. Så jag tror att det blir Chelsea som tar hem det till slut.
Vad säger du, Saga?
Oh, den är så svår. För det är precis som Petra, så tittade på spelschemat och tänkte att Chelsea har nog lite svårare. För jag menar, Manchester där ligger och nosar på, jag tror det ligger på 38 poäng eller någonting sånt. Så det är ju ett bra lag, men jag vet inte riktigt alltså. Jag tror det är intressant, de möter ju varandra här i påsk också, lagen emellan i kuppen. Det kan vara lite kul att se liksom maktkampen däremellan, vem som fräschas ut, vem som mest tå ut. Så att, det hade varit kul för Blackstenius på något sätt om hon får gå in och bara plocka en titel direkt. Så det är kanske lite känslor där som styr när jag säger Arsenal.
Ja, vi får väl se. Härligt. En som säger Arsenal, en som säger Chelsea. Vi får väl se.
Vänta lite, då får ju du utslagsfrågan, Anna. Vi vänder frågan. Snabbfrågan till Anna Rudén. Vilka är Chelsea eller Arsenal, Anna?
Ja, men då säger jag, jag gillar ju när det svänger, och Chelsea tog ju titeln i fjol, så då får det bli Arsenal.
Då blir det Arsenal.
Ja, då vet så det blir två svenskar som vinner Women's Super League i form av Jonas Eidevall och Stina Blackstenius. Vild gissning härifrån studion. Om vi då ska ge oss in på våra större rubriker den här veckan, så ska vi ändå först och främst börja med damallsvenskan. Det är ju så att vi var inne på, 2 lag har hittills 0 poäng, men det är inget lag som har lyckats ta full pott än så länge, och vi kan väl lyssna lite på vad Olivia Skogs analys är efter 2 omgångar.
Nej, men som René sa i ringen också, att vi är fortfarande ett väldigt bra lag, även om vi bara får med oss en pinne och vi gör en bra match liksom, med tanke på omständigheterna och Vittsjös försvarsspel är bra liksom. Så vi ska absolut inte tänka att det här är hela världen. Vi får ändå en pinne och som du säger, det är för andra matchen.
Ja, Petra, det var du som pratade med Olivia Skog där efter matchen mot Vittsjö där Rosengård alltså tappar poäng. Hur var stämningen i Vittsjö?
Ja, kring alla som tillhör Vittsjö och både laget och fansen så var det väldigt god stämning. Men det var besvikna Rosengårdsspelare, framförallt på sättet som de tappade den här poängen med att själva göra ett sent mål, tålmodigt försöka skapa de här chanserna och till slut får de möjligheten att göra ett mål men att sen inte lyckas klara av den, vilket jag tycker att det var lite klantigt av dem, sättet som de hanterar slutskedet av matchen, att inte kunna stänga den. Så att det finns ju lite frågeställningar här, men ingen jätteoro tror jag inför framtiden.
Saga, du var ju också på plats i Vittsjö. Vilka har imponerat mest på dig så här långt? Häcken eller Rosengård? För Häcken tappade ju då poäng i den inledande matchen, den där snömatchen som Stine Larsen sa att efter vinsten mot Hammarby, det här är första gången vi får spela fotboll den här säsongen. Så ja, vilka har imponerat mest på dig?
Jag måste ändå säga Häcken. Dels också hur man tar sig an en sån snömatch. Britten Kaneryd gör ett riktigt läckert mål längs sidlinjen, höll jag på att säga, men vad heter det? Tappar helt ordet, men hon gör ett jättefint mål i den matchen trots att det är snökaos och tycker de hanterar det bra. Sen går man in mot Hammarby och verkligen röjer på hemmaplan. De ser fröjdigare ut i sitt spel. Jag tycker de ser ut som de hittar lösningar på fler saker. Rosengård har ju den utmaningen att de hela tiden möter lag som försvarar in i det sista. Det blir inte det här böljande spelet, vilket gör att deras ytor öppnar inte upp sig och det blir krampaktigt. Så att än så länge så vill jag ju se Rosengård blixtra till för att man ska känna att okej, de är inte nöjda med det här. Och jag tror verkligen matchen mot Vittsjö var en sån wake-up call att ja, men det här håller inte, det här är inte okej. Och sen vet vi om att den här matchen på bortaplan, den är ju alltid tuff för Rosengård. Det är liksom ett spöke som alltid hänger med varje säsong, så nu har man ju klarat av den. Och precis som Petra innebär, jag tror inte att det är någon så här större panik i truppen på grund av det, utan snarare att nej, men man höjer det någon nivå. Men det är klart att de var besvikna mot Vittsjö.
Ja, och vi ska väl säga det att det är ganska många lag i den här serien som inte ser fram emot att åka till Vittsjö. Det är ju faktiskt en av få gräsplaner vi har i serien. Hur var den egentligen, ni som var på plats?
Den såg ju otroligt brun, gul och studsig ut när man stod vid sidlinjen. Men sen tyckte jag ändå att passningsspelet fungerar helt okej. Jag vet inte vad du tyckte, Saga. Rosengård fick ändå fart på sin boll hyfsat.
Absolut. Men jag tycker inte heller. Alltså så här, det är klart att det var ju inte liksom världens finaste bana. Men samtidigt är det ju samma förutsättningar för båda lagen. Och det var ingenting jag upplevde störde spelet så pass mycket att det var en faktor. Sen är det ju klart en skillnad från konstnär, så alltså kan vi ju aldrig komma runt. Men jag upplevde inte heller att passningsspelet var... det blev liksom inga oklara situationer på grund av att bollen studsade eller stannade. Så där tycker jag någonstans att där får man liksom koppla bort de yttre förutsättningarna för att inte det får ta över matchbilden.
Ja, och vi kommer att ha med oss Johanna Rytting Kaneryd som du är inne på, Saga, lite senare här om vad det är som funkar för hennes del i år och hur Häcken ska utmana Rosengård bland annat. Ja, det blir mycket snack med Johanna Rytting Kaneryd, så vill du höra det, häng kvar här. Men vi ska hänga kvar lite i matcherna från helgen då med just Häcken och Rosengård, för det var ju faktiskt en del förvirring kring domsluten. Om vi börjar i Göteborg då, där Häcken tog emot Hammarby, fick två straffar. Stine Larsen sätter dem i nästan exakt samma maska, de där två, båda efterhandssituationer. Men frågan är den första straffen straff? Vad säger du, Saga?
Ja, det blev ju verkligen en omtalad situation det där. Så här, den är lite tveksam. För det som händer är ju att Jansson får bollen på handen. Men den är väldigt tajt i kroppen och när man tittar på regler så bedömer man ju såklart vad på handen den tar. Men har liksom spelaren gjort sig onaturligt stor eller är det en onaturlig rörelse? Är det avsiktligt? Det sker ju väldigt snabbt. Och vi ska också tillägga att det är väl Kurmark som slår den här bollen, om jag inte har helt fel för mig. Men hon är så pass nära Jansson Så reaktionstiden där ska man också ha med i beräkning. Så utifrån alla de här faktorerna så tycker jag inte att det ska vara straff. För att det är inte så att Jansson gör sig större, utan hon krymper nästan ihop för att skydda sig själv. Och så tar det upp på handen. Och jag upplever inte att det var avsikt att förstöra spelet på något sätt. Däremot den andra, det vet ju alla om att den var solklar. Det var Wangerheim som är ute, långt ut utanför kroppen. Så att det är ganska stor skillnad där. Så nej, jag tycker inte första är straff.
Nej, vi kan väl ta och lyssna då, för precis som du är inne på så är det ju Filippa Kurmark då som är den som slår bollen, och hon säger så här om situationen.
Ja, men det är jag som skjuter och jag ser att den tar på hand, så jag springer fram till domaren och säger, skriker rätt ut att det är hans, och Sara hör mig väldigt väl.
Filippa Kurmark är inne på att hade hon inte sagt till Sara Persson så hade det nog inte blivit straff. Vad tänker du om det, Petra?
Ja, att man kan inte diskutera det. Jag själv brukar vara rätt irriterad på spelare som ropar och skriker liksom, på domslut, för att det förekommer alldeles för ofta och ibland får det påverkan på spelet. Sen kan man ju alltid säga att det ibland kan vara bra att uppmärksamma domarna på saker som de inte ser, men jag är inte för det här skrikandet och liksom risken är på sikt att det leder till felaktiga domslut, så att det är ju lite märkligt om det är så att det är det som ska avgöra.
Ja, vi har ju inte hört vad Sara Persson själv säger om det, men så upplever alltså Kurmark det själv, och Hammarby-spelarna säger ju också efter matchen då att de inte tycker att det där är straff, precis som du är inne på, Saga. Och jag är också inne på att det där är ju inte det som avgör den matchen. Häcken vinner med hela 4-1 mot Hammarby. Men om vi då riktar blickarna mot Skåne där ni båda befann er i söndags, så blåstes det ju också för en straff. Men det blev aldrig någon. Vad var det som hände, Petra?
Ja, det var att Mimmi Larsson äntligen efter 29 minuter började löpa lite mer djupled. Och det var just en sån löpning som Caroline Seger lyfte bollen över Vittsjös försvar. Mimmi kom i en löpning. Vittsjös målvakt Sabrina D'Angelo krockar egentligen med Mimmi Larsson. Och det ser ut som att Mimmi Larsson ändå har liksom hunnit avsluta innan krocken sker. Och att bollen är på väg därifrån när man sitter på läktarplats då. Sen kan man väl ana via tv-bilden att liksom Mimmi Larsson skjuter bollen i höften på målvakten och att det skulle kunna påverka, men det blev ingen straff, det blev ingen straff till slut, det blåste straff, men domarteamet ändrade sig och huvuddomaren där pratade jag med efteråt, hon sa att hon gick ut och fick lite hjälp från sidlinjen, och de bestämde sig då, domarteamet med Meral som huvuddomare, att nej, men det där var inte straff och det var väldigt få protester. Jag är nog benägen att säga att det inte var straff. Sen vet jag inte om Saga i tv-sändningen, om ni granskade bilderna närmare.
Jo, men det är klart att vi kikade på det, vi fick repriserna, och jag tycker inte heller att det är straff. D'Angelo gör ingenting fult i situationen, utan hon rusar ut som målvakter gör. Mimmi Larsson, som vi vet, hon backar aldrig i närkamp, så att det är liksom, det är två spetskvaliteter i vardera spelare som kommer fram, och det är kamp, men jag tycker absolut inte det är något fult. Jag tror dessutom att Mimmi Larsson har liksom skjutit redan och sen så fortsätter sin löpning, så att jag ser inte heller att det ska vara straff, och det är väl någonstans positivt att domaren är så pass ödmjuk i det läget och plockar in lite hjälp från sidlinjen, för att det är ju det vi pratar om, att det är marginalerna som kan avgöra. Så jag tycker att det är inte ofta vi säger att en domare går tillbaka på sitt beslut, men det är väl positivt i den här situationen.
Ja, för det gör hon ju faktiskt där. Men det var ju inte det enda som var kanske lite förvirrande i Vittsjö, för när Vittsjö kvitterar, när Jutta Rantala drar in sitt snygga kvitteringsmål, så kommer ju då Vittsjö fram på högerkanten. Där saknas Katarina Veje, som har fått kliva av med en huvudskada, och man kunde inte ersätta henne. Vad var det som hände, Petra?
Nej, precis som du säger, så Veje fick en huvudskada, och då var det ju matchläkaren som i det här fallet tillhör hemmalaget Vittsjö som tog beslut om rekommendation att hon inte skulle spela vidare. Och hon kliver av Rosengård ska ju egentligen bara stänga matchen. Vi är redan på stopptid här liksom. Och vill göra då ett byte, så ersätta Veje. Men får inte göra det eftersom man redan har genomfört alla sina tre byten. Och man har ju i grund och botten då chans att byta in två till. Men det får ju bara ske vid tre tillfällen. Och de tillfällena hade man redan använt. Och det var väldigt oklart i tränarteamet. René Schläger sa där att nej, men det här får vi nog titta på. Vi vill byta liksom både Grant och Lundgren samtidigt. Det skedde inte. Domarteamet, som jag också pratade om efteråt, säger att det skiljer 5 minuter mellan byterna där, och de hade ingen indikation på att det var ett dubbelbyte, och Rosengård måste vara lite tydligare. Och jag menar, skulle det vara så, tänk om vi står här i höst och de förlorar SM-guldet på en förlorad poäng för att de har missat i ett dubbelbyte liksom. Då är det ju under all kritik när det gäller professionalitet.
Vad tänker du kring allt det här, Saga?
Ja, men först och främst att det var en väldigt oklar situation. För att det är just som vi är inne på det här, det tredje bytet. Vi stod spelare och väntade och fick inte komma in. Och vi som satt på kommentatorsplats att också bara, har någon kommit in för Katrine Veje? Och nej, det har de inte. Så det var väldigt oklart. Men du säger där, Petra, det här med att det var oprofessionellt. Tänker du då från Rosengårds sida eller från domarteamets sida?
Nej, jag tänker från Rosengårds sida. Om det, ja, är så, om det nu är så att de inte var tydliga, att de ville ha ett byte i den 83 och ett i den 88. Om de hade velat att det skulle vara ett dubbelbyte och inte meddelat assisterande eller fjärdedomaren det, då är det ju Rosengård som har gjort fel, om inte de har varit tillräckligt tydliga. Men det var förvirring, och det är inte klart var skulden ligger någonstans, vad jag förstår det som.
Nej, och alltså någonstans, det är väl lite där jag tror att det hela, alltså jag tror att de är så otroligt besvikna på sin egen prestation som lag Rosengård. För att just det här att göra sitt sista byte, om vi nu utgår från att de tänker att de är safe och att det är bara får in lite nytt färskt blod på planen liksom, så gör man ju en miss att ha ett sent byte på det sättet. För att man leder trots allt bara med 1-0 mot ett Vittsjö som vi vet slutar aldrig springa och slutar aldrig tro på det. Sen å andra sidan, vi har varit inne på det, de borde ha stängt den här matchen även som undertaliga. För att de ligger så pass bra i sitt försvar, och det är egentligen bara Ria Öhrling som gör ett misstag som de sen Ekegren sen hugger på. Så att jag tycker någonstans att de får nu ta på sig det lite själva och se över sin matchplan. Och det är såklart aldrig kul när en match avgörs på oklarheter. Men å andra sidan, hatten av till Vittsjö som tar vara på situationen och aldrig slutar tro på det. Men det är klart att jag förstår frustrationen i Rosengårdlägret.
Ja, och nu har man lite tid på sig då att slicka såren efter den här omgången och tappade poängen då för Rosengård, och som vi varit inne på, flera lag som kanske har lite att fundera på damallsvenskan tillbaka igen till påskhelgen, för nu är det ju landslagsuppehåll och alltså ett VM-kval som stundar. Innan vi går in på det så ska vi prata lite om landet som VM spelas i, och det är ju faktiskt så att vi ser en hel del australiensiska spelare som sätter färg på damallsvenskan, och fler är på väg. Vi har ju både Hammarby och Vittsjö som väntar förstärkningar till exempel från Australien. Saga, vilka har liksom imponerat på dig av de som redan finns i serien, och vad tror du vi kan vänta oss?
Men det är svårt att inte nämna Polkinghorn. Alltså hon har ju ändå trots allt varit en stabil kugge för Vittsjö nu i mittbackslåset, och jag tycker hon är ju så otroligt stabil i den positionen. Sen har man ju fått in Grant som inte riktigt fick förtroende förra året för efter Rosengårds del. Jag tycker att hon har så mycket i sig, så mycket speed, men kanske fortfarande lite naiv i sitt spel. Så det finns ju fortfarande där, de har inte riktigt blommat ut. Polkinghorn har absolut, hon är ju hur viktig som helst för Vittsjö, men de som är här, de har så mycket i sig men kanske inte riktigt ännu tagit de här kliven. Men tittar man då mot de som kommer in, där har vi ganska intressanta spelarprofiler. Det är ju, jag tänker framförallt på AIK som får in Remy Simpson. Spännande förvärv tycker jag. Men det är ju liksom en målgörare som jag faktiskt tycker att AIK saknar lite, och jag har flaggat för det ett par gånger att gud vad de behöver någon som kan bara dundra in en massa mål. så ser vi att de sen värvar in en australiensiska. Och det är ganska spännande att det börjar strömma in en hel del spelare därifrån. Och vi har varit inne på det, Hammarby har ju också sina två och Vittsjö såklart går på väg. Så att det är ja, spänd förväntan. Man väntar in de här spelarna och ser vad de kan göra för skillnad i damallsvenskan.
Ja, Thomas Mårtensson sitter verkligen och väntar på Katarina Gori där som kommer till Vittsjö. En liten Messi beskriver han henne som, som är på väg in alltså efter det här landslagsuppehållet. Men Petra, vad är det som gör att vi ser så många australiensiska landslagsspelare då i damallsvenskan?
Ja, det här blir ju lite spekulation. Jag har inte pratat egentligen med dem om varför de hittar hit, men jag kan ju tänka mig att kopplingen med Tony Gustafsson kan spela in, att han kan både rekommendera klubbar och ha kontakt med de svenska klubbarna för att säkerställa så att de kommer få det bra här. Vet inte riktigt hur pandemin har påverkat, som Australien har ju varit ett stängt, väldigt stängt land, så att jag kan tänka mig att liksom de har haft svårare kanske att hålla upp nivån på sin egen inhemska fotboll där, och att nu när liksom pandemin har lättat att det är viktigt för dem att komma hit och få speltid. Det här är väl i grund och botten väldigt mycket en landslagssatsning som vi ser sker i damallsvenskan, tänker jag.
Och en landslagssatsning då förmodligen med målet till nästa sommar, när man ju har ett mästerskap då på hemmaplan som ska bli det stora för den australiensiska fotbollen. Elise Kelland-Knight som ju tyvärr har haft en hel del skadeproblem här sen hon då kom till Kristianstad och numera i Hammarby, pratade väldigt varmt om just det där och hur man ser fram emot det som väntar nästa sommar när Australien tillsammans med Nya Zeeland står som värdnationer för ett VM. Och de var inne på att de har ju svårt att få till ens hemmamatcher för landslaget för att det blir en så lång resa för motståndarna. Att de därför ofta möter eller får möta Nya Zeeland, eller så får man helt enkelt spela bortamatcher, ett problem som de har, och därför ser fram emot att få visa upp världsfotbollen där nere. Men vad tror ni om det här mästerskapet då som väntar, om du börjar, Saga?
Först och främst tänker jag bara, vilket kalas. Alltså, man längtar ju verkligen på att se ett VM och på det stället också. Va? Det måste ju vara fantastiskt att spela där. Sen är det väl några grader varmare än Sverige, så det är ju sådana saker man får ta i beaktning också. Men det är intressant just i den aspekten du säger där, Anna, just att Australien har så svårt att hitta motståndare som utmanar. Och det kommer bli så otroligt roligt att se matcherna där nere.
Och Petra, senast VM var du i Frankrike. Hur tror du det kommer skiljas, liksom det vi får se i Australien jämfört med den VM-sommaren 2019 som både du och jag fick uppleva i ett kanske lite väderschizofrent Frankrike?
Ja, vi hade variation där som man kan ha när man rör sig. Det kanske det kan bli även här, även om det kommer bli varmare. Men det som riskerar att bli, tycker jag, när det är så långa geografiska avstånd, är att man aldrig får den här riktiga VM-känslan, mästerskapskänslan. Jag tycker ju om när det sker på en liksom ganska liten yta, men nu kan kalla Frankrike på liten yta, men du bilar från stad till stad, du har liksom känsla med det här, kommer det vara flygavstånd och långt mellan spelorterna, och det tycker jag finns en risk liksom att det påverkar. Men det sagt så är det också ett land som skulle kunna bygga det här enormt, där liksom damfotbollen är på frammarsch och det värsta skulle kunna bli en riktigt bra uppslutning kring matcherna och stämningen på det sättet. Så att, hoppas att de kan vårda det liksom, och de här stora stjärnorna som kommer dit. Spelmässigt så tror jag att vi kommer få se ytterligare en nivåhöjning. Vi har sett det från att vi såg det 2019 i VM, vi såg det Champions League-finalen när Barcelona helt plötsligt skruvade upp tempo till något vi inte har sett riktigt tidigare, och jag tror att vi kommer gå ytterligare ett steg där. Så liksom tekniskt, taktiskt, tempomässigt så kommer vi se en nivåhöjning, och det är ju egentligen det som räknas.
Petra, du var inne på att det här är en landslagssatsning då, att Tony Gustafsson kanske kan vara lite av spindeln i nätet till att det finns en del australiensiska spelare i Sverige. Förbundskapten då som fick ta över inför OS, han hade väldigt kort förberedelsetid där inför det mästerskapet, men Han ledde ju dem till en fjärde plats där Sverige träffade ju på dem både en och två gånger i de olympiska spelen i Tokyo. Men sen så åkte de ut redan i kvarten i asiatiska mästerskapen. Vad har Australien egentligen för chanser i det här mästerskapet, skulle du säga, Saga?
Det är alltid svårt att säga, såklart. Men som du är inne på, det är lite de ger och tar. Och matchen mot just Sydkorea så handlar det om ganska många missade chanser. Kerr fick inte riktigt till det just den dagen. Å andra sidan, kollegan i Chelsea där, Ji-soo-jun, gör ju deras mål. Så att, det var en 1-0-seger för Sydkorea, och det är marginalerna vi pratar om hela tiden. Å andra sidan, vad kan vi förvänta oss av Australien? De är ändå trots allt rankade 12 i världen. Men å andra sidan, Sydkorea ligger på 17. Så hur stor skillnad är det egentligen? Det kommer ner till de här detaljerna hela tiden. Så att, jag tror man har ganska goda chanser, och jag tror att man blir boostad också av att man är på hemmaplan och för en gångs skull få visa upp sitt land och att man är stolt. Så att, jag tror inte... Man kan inte räkna bort dem i första taget, om vi säger så.
Nej, och du är inne på det där. De har ju faktiskt en av världens bästa anfallare där längst fram i form av Chelseas Sam Kerr. Med det, hörni, så släpper vi Australien. Vi fokuserar på Sverige. För det är ju VM-kval nu då, och Peter Gerhardsson har fått en kanske lite ny huvudvärk den senaste tiden. Det är ju så att... Han får in en hel del spelare som har lite skadeproblem. Elin Rubensson till exempel kommer inte ansluta förrän senare. Filippa Kurmark spelade bara 45 minuter nu i helgen. Däremot Kosovare Aslani tillbaka och kunde spela 30 minuter. Så här. Men det är inte bara det som han har att fundera på. För i och med att svenska spelare har blivit proffs utomlands i större klubbar, så är det ju en del som inte får speltid längre. Hur... ställer det här till det för Peter Gerhardsson, Petra?
Ja, det är intressant. Det är en utveckling som vi har sett på här i sidan. Liksom när de svenska spelarna flyttar utomlands så finns det en tendens att det är fler som inte får speltid. Och det är en jätteskillnad på den här truppen som är här nu när man sitter klubbar jämfört med hur det bara var för ett år sedan då. Så att det är många som jag ska inte säga att det är många som sitter på bänkarna, men det är ju nyckelspelare som Filippa Angeldal till exempel som jag tror faktiskt inte hon har startat en ligamatch den här sidan utav årsskiftet och har gjort inhopp. Det finns skador kan ju ske även om du spelar i allsvenskan då. Så på sikt så tror jag att det här är ett dilemma för svensk landslagsfotboll. Peter Gerhardsson visar ju också på att det finns en träningsmiljö där spelarna är på en högre nivå. Det innebär att de hela tiden liksom tränar med internationella landslagsspelare, vilket gör att det höjer kvaliteten på träningen, och det har han ju fullständigt rätt i. Men jag tror att över tid så finns det risker när man inte får spela både tempomässigt, touchmässigt och den här finessen och känslan som du får i matchen, men också för självförtroendet.
Ja, Saga, hur påverkar det här liksom som spelare när man inte får speltid?
Men jag skulle säga att det påverkar otroligt mycket, för det handlar ju mycket om timing i olika scenarion, beslutsfattande och som vi är inne på, självförtroendet. Så att det är klart att det påverkar. Samtidigt så är det ju som sagt, de tränar med världsspelare varje dag. Det är fortfarande en tempohöjning från att de kanske har spelat i Sverige tidigare. Så att där finns ju fördelen. Men man ska aldrig underskatta matchande, för att du kan träna hur mycket du vill, men om du inte utsätts för situationer på planen så kan det bli att man blir den där millisekunden för sen i sitt beslut, vilket då leder till att man kanske inte tar den där avgörande löpningen, passningen eller skottet för den delen. Så att det är lite problematiskt med speltiden och skadeproblemen, som sagt. Det kan man inte göra mycket åt, men man får utgå från att den truppen som är uttagen är så pass redo att axla de här matcherna. Så att nu vet vi att inte Rubensson kommer kunna spela den första matchen, men å andra sidan, man har ändå förtroende nog att ta med henne. Kurmark lika så, fick 45 senast. Ja, men det var det hon ville ha den dagen. Om man här på Vilahamn, hur de har resonerat. Men samtidigt så kan vi tycka att, som sagt, vi får utgå från att de är redo att spela de här matcherna och tillföra någonting till landslaget när de väl är där.
Ja, och vi kan ju nämna också där, apropå skadade spelare, så saknas ju en sån som Anna Anvegård tyvärr den här samlingen. Men nu är det ju då två matcher som gäller för Sveriges del. Först Georgien borta och sen Irland hemma. Vad krävs för att Sverige ska ta de 4 poängen som man behöver för att bli VM-klara redan nu, Saga?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Först och främst ska jag säga hantera lågtryckande försvar. Georgien kommer väl inte göra någonting annorlunda än de gjorde senast och vi mötte dem. Och där tycker jag väl har varit en liten akilleshäl för Sverige när vi har mött lag som kanske inte riktigt har velat utmana oss i djupled på något sätt, utan snarare liksom backat hem och hållit sig. Jag tror att vi har hittat en ganska stor frustration där, eller har sett ut så. Så att förhoppningsvis har man pratat om nycklar, hur man luckrar upp de här lågsittande försvaren. Om det så är liksom tidigare höjdbollar eller att man försöker spela in genom lagdelar tidigare. Men jag tror mycket kreativitet i sista tredjedel kommer vara helt avgörande i första matchen. Mot Irland så är det ju dels kampen också. Irland är ju lite rivigare och grinigare, och jag tror att någonstans så är det en liten annan matchbild, men man måste stå upp och, som jag sa, lite mindsetet av att vi ska vinna båda matcherna, så att man inte går in och tänker att ja, men vi har det här på 4 poänget, utan vikten av att vi ska vinna allt vi gör, och det tror jag också att de har i grunden. Jag tror att man bara tänker så här, klart utifrån tabellsituationer att man pratar 4 poäng, men mindset att vi ska in och dominera, det måste vi se, och såklart lösa de här ekvationerna med försvarsspelet. Motståndarnas försvarsspel ska jag lägga till då, om inte det var klart.
Ja, och det är ju så att Sverige tog en knapp seger borta mot Irland. Man vann med 4-0 hemma mot Georgien, men där hade ju många väntat sig kanske ännu fler mål. Det var ju där som Caroline Seger till exempel klev fram och fick sätta sin straff. Det var det som mycket av snacket handlade om efter den matchen, men Sverige hade ju problem inledningsvis i VM-kvalet med att ösa in de här målen som folk kanske hade väntat sig efter OS-succén. Hur går snacket i Göteborg nu, Petra, då inför Georgien-matchen? Vad tror du blir viktigt?
Nej, men det som ni redan varit inne på, så är det ju att hantera det här låga försvarsspelet, att ha tålamod, att fortsätta vara väldigt vass på fasta situationer, för det kommer bli väldigt avgörande. Och det var som Peter Järsson sa det igår när vi frågade honom om just det här, att man kan liksom inte, det är svårt att skruva på och träna till sig en form av effektivitet i boxen liksom, på sina avslut på 2 dagar här på hemmaplan liksom. Det gör man inte, det får liksom finnas där, men däremot kan man vara tydligare då kring de fasta, vilka ytor ska vi gå på, liksom, vad ska servarna in från hörnorna komma. Den formen av detaljer i spelet kan man ju liksom sätta ännu tydligare, så tror jag att det kommer lösa sig om man bara liksom har den tydligheten med sig in, och om man också kan ha tålamod och vänta om det inte lossnar direkt då.
Ja, hur ska Sverige ställa upp i den här matchen då? Hur ser ni på en 11 för Peter Gerhardsson? Om du får börja, Saga.
Ja, du. Jag tänker spontant 2 nyckelspelare som jag bara måste ha med. Och det är Rolfö och det är Angeldal. Jag vet att Angeldal inte har fått så mycket speltid, men jag tror någonstans att hon är en sån spelare som absorberar och suger åt det allt hon lär sig. Och sen när hon väl spelar så liksom plockar hon fram det. Jag tycker hon blir så himla, himla viktig. Rolfö briljerar i Barcelona. Hon är assist efter assist, gör mål. Finns ett tempo och driv i henne som jag tror blir väldigt viktigt i de här matcherna. Så att, jag kanske inte rabblar hela elvan, men de 2 spelarna tror jag blir otroligt viktiga för hur utfallet av matcherna och matchbilderna kommer att se ut. Så det är väl där jag landar, att de blir viktiga.
Har du någon spelare du vill lägga till, Petra, som blir viktig i den här elvan?
Men Filippa, bara för att förstärka det, Filippa är ju väldigt sugen på att spela och jag tror inte det kommer märkas att hon är lite machovan och hon har en öppnande fot som är jätteviktig i ett sånt här spel, så det är självklart. Sen tycker jag faktiskt att man kanske ska ställa Kosse från start i matchen, ge henne ett inhopp för att kunna ha henne med från start mot Irland hemma, som är där det kanske krävs ännu mer kreativitet, förlåt, karaktär, kreativitet säger jag, bara för jag ser bilden på Kosse, tänker jag kreativitet, det behövs ju borta mot, det behövs ju mot Georgien också, men det tror jag de andra kan skapa. Hon står ju också för mycket, alltså, det finns nästan ingen som spelar som är så skoningslös mot sig själv som Kosovo Asllani. Och det kanske blir ännu viktigare i matchen mot Irland. Så jag tycker faktiskt att Peter Gerritsson, om man nu kunde starta med henne, inte ska starta med henne borta mot Georgien utan ge henne ett inhopp till och se till att hon är redo från start mot Irland istället.
Mm, intressant. Vi får väl se hur han tänker det där, Peter Gerritsson, och hur många minuter hon har i sig, Kosovare Asllani. Innan vi avrundar snacket om det här, har ni någon potentiell EM-joker? För om Sverige blir VM-klara här nu så kan de ju helt fokusera på EM sen. EM är nästa samling. Det drar igång den 9 juli. Vem vill ni ha in i truppen? Har ni någon joker? Petra, du får börja.
Ja, men sitter med truppen framför mig, plockar fram bilden på Amanda Nildén då, från Juventus, som har en spännande offensiv rivighet i sitt spel, och om vi ser då att det har varit lite utmaningar på framförallt på kantspelet, och om inte John Andersson riktigt hittar rätt där, så är det en spelare man kan använda i den positionen, så nu tycker jag det var väldigt spännande om hon kunde ta det klivet.
Amanda Nildén där alltså, vad säger du, Saga?
Den var svår alltså. Det känns som en gedigen trupp som vi har nu för aprilsamlingen. Jag känner väl spontant att dels så hade det ju varit skönt om Andergård är fit for fight, så att man kan faktiskt använda henne, och det är en viktig spelare som man kan ha både från start och från bänk som kan avgöra matcher. Men jag skulle också vilja se att Nathalie Björn tog kliv, för att när hon är på sin topp, alltså jag tycker hon är outstanding. Det finns ett sånt fotbollshuvud på den spelaren. Nu är hon ju med i den här samlingen och förhoppningsvis även med EM, så att jag tänker någonstans att hon blir självklart i truppen, men kan också dessutom bli utmanande i en startelva och gå in och liksom göra skillnad där, då ser vi riktigt bra ut. Så att jag vill se egentligen två, jag vill se Björn och Andergård var riktigt, riktigt redo, så att de kan gå in och konkurrera och ändra matchbilder.
Lite Everton-spår där, ja, från Malmö-håll. Men en som skulle kunna bli en potentiell EM-joker, det är ju henne vi har pratat om tidigare i programmet, nämligen Häckens Johanna Rytting Kaneryd, som har skjutit Häcken till en cupfinal, blev målskytt i seriepremiären. Och vi kan väl ta och höra lite med Johanna vad det är som egentligen funkar i år.
Nej, men allt egentligen skulle jag säga. Men det är lätt också när man har gjort ett mål att det lossnar. Det var ju det som var lite problemet förra året, att det blev hackigt med tanke på att poängen inte kom så som jag önskade. Så det känner jag verkligen att ja, det har lossnat nu, och att jag känner mig i bättre form än någonsin fysiskt. Så att jag tror att det hör ihop också, att jag kan göra mina grejer som jag tycker om på plan.
Går det att beskriva hur man känner sig när man känner sig i bättre form än någonsin?
Ja, men mer explosiv. Sen tror jag mycket har att göra med självförtroendet också, att man vågar göra sin gubbe. Sen, ja, fysiskt sett att jag orkar också. Jag orkar även fast det är 120 minuten, så orkar jag ändå ta den där maxlöpningen så att jag får göra ett mål. Det är liksom små detaljer som avgör, men ja, fotbollsmässigt och fysiskt så känner jag mig i bättre form.
Hur mycket starkare känner du dig? För du är inne på fysiken här, att du orkar väldigt mycket mer i år. Hur mycket starkare känner du dig den här säsongen?
Nej, men det känner jag redan från starten i det här året, att jag tar mycket mer vikter i gymmet, och att vi har jobbat mycket med liksom sprinter och höghastighetslöpningar, så att jag känner mig snabbare, jag känner att jag orkar sprinta mer, och jag känner mig starkare i gymmet, så ja, allt det där hör ihop tror jag.
Hur stor skillnad gör det på gymmet? Hur mycket mer vikter tar du i år jämfört med i fjol?
Nej, men jag har lagt på lite och ökat i det mesta. Allt ifrån knäböj till hip thrust till ja, allt möjligt egentligen. Sen ja, är det svårt också när det kommer tätt matchande. Man vill inte känna sig för trött heller. Men nu när vi har haft en match i veckan så har det varit enkelt att få in i alla fall en till två pass tung styrka. Men ja, det är en balansgång
det
där.
Det hände ju en hel del precis när du skrev på då för... du skrev på för Göteborg eller Kopparberg Göteborg och så landade i att det blev Häcken. Hur är egentligen förutsättningarna skulle du säga för er nu i Häcken? Hur liksom, stor skillnad är det mot klubbar du har varit i tidigare?
Ja, det går inte att beskriva. Det är skillnad på allt. Allt ifrån anläggning, planerna vi har här. Gym, att vi har frukost, lunch, att de har byggt ut nu. För att vi ska få ännu mer yta att röra sig på. Och att klubben är så pass professionell. Men samtidigt familjär på det sättet att man verkligen känner att man... ja, men man är som en familj här liksom. Så ja, den här gemenskapen, den har jag inte känt alls på samma sätt innan. Även fast Rosengård också var väldigt ja, men litet och familjärt på det sättet. Så är det här en annan nivå.
Och Rosengård är ju också en klubb som är professionell om man ser till en del andra vad som finns i övrigt i landet och så här. Men skillnaden hos er är ju också att ni har uppbackning av en förening där det finns ett starkt herrlag. Det är den utvecklingen vi ser ute i Europa just nu. Hur länge till tror du att vi kommer ha rena damklubbar på högsta nivå i Sverige? Och liksom när kommer det ta över att man faktiskt behöver musklerna från den här klubben också?
Ja, jag hoppas ju att de inom den närmsta tiden att fler lag kan ta efter det här och se vilken framgång det faktiskt blir. Jag tänker som Stockholmsklubbarna, Bayern har ju kommit upp och satsat nu och jag tror att ja, men som matchen Hammarby spelade på Tele2 förra året att sådana saker kan göra att man får upp ögonen och att det kan lyftas ännu mer. Jag hoppas verkligen att det ska ske inom kort tid, men det känns som att det fortfarande är några år bort tyvärr.
Är du förvånad av att lag som AIK och Djurgården till exempel, som ju faktiskt ändå finns i högsta serien, inte har lyckats bättre utifrån liksom, förutsättningarna?
Ja, det måste jag ändå säga att jag är. De har ju en stor förening bakom sig med både herrlag och damlag, så det tycker jag absolut att ja, man kunde förvänta sig mer av faktiskt.
Och ser man till snacket den här säsongen så handlar ju mycket återigen om Rosengård och Häcken när det kommer till toppstriden. Vad tycker du talar för BK Häcken i år?
En större och bredare trupp i år. Tycker att vi har visat att vi besitter en otroligt bra fysik. Och får vi det att funka så är vi svåra att möta. Det gäller att vara jämna under hela året. Det var väl det vi hade problem med förra året. Men den farten vi besitter, både i vårt pressspel och när vi anfaller, den tror jag är unik. Så det är väl det som talar för att vi ska vinna i år.
Du är ju en av de här snabba spelarna. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?
Nej, men jag gillar att utnyttja min snabbhet och göra min en mot en. Att testa på lite olika positioner nu under försäsongen. Men ja, rollen är väl detsamma oavsett vilken position jag är på det fram. Men min styrka är absolut min snabbhet och ja, min kreativitet.
För ett år sedan ungefär så gjorde du debuten i A-landslaget. Men missade OS-truppen ändå. Du var ju inne på det här med att... Ja, men du kanske hade en fördel med att du kan spela på många positioner och sådär. Hur var det att få det där beskedet att det inte blev något mästerskap i fjol?
Otroligt tufft som ingen, jag tror alla märkte det. Men ja, alltså det var en liten trupp och jag visste att konkurrensen var otroligt hård. Men det var väl just att man hade förväntningar om att man skulle bli uttagen som gjorde att det blev extra jobbigt. Och är det någonting jag lärt mig under min karriär så är att man inte ska ha förväntningar, men... Sen sitter man där ändå och blir besviken. Så ja, men det var en tuff tid att inte få vara med på den resan. Men nu känns det bra och jag har släppt den biten. Och har verkligen fokuserat på mig själv och på vad jag kan göra för att bli bättre och utvecklas. Så ja, det är bra att gå igenom sådana motgångar ibland också.
Hur märks det på dig då när du får en sån motgång? Vad gör du liksom och hur speglar det dig?
Nej, men det är klart man måste tillåta sig själv att bli besviken och ledsen såklart. Men jag har otroligt många människor runt omkring mig som har hjälpt mig både under min rehab. Men när jag missat 3 år av min karriär med skador, så motgångar har jag gått igenom förut. Och ja, men lära sig att man ska ta hjälp av andra tror jag är nyckeln faktiskt. Sen inte sätta på sig den så kallade offerkoftan, utan att man faktiskt tar tag i vad man kan förändra. Och det enda jag kan förändra, det är att bygga upp mig själv och bevisa att jag ska vara med. Och det känner jag att jag, ja, direkt efter truppen togs ut, så ja, den dagen mådde jag sådär. Och sen så, ja, dagen efter började jobbet liksom med att bygga upp mig och bli så bra som möjligt.
Jag har förstått att du spenderar en hel del tid också till att prata med din pappa. Mm. Vad betyder han och hur mycket pratar ni egentligen?
Nej, vi pratar varje dag och har gjort ända sedan jag flyttade när jag var 15 år. Så han varit min närmsta och min absolut bästa vän. Så det är mycket fotbollssnack och hjälp med den biten, men mentalt och få kunna ha någon och bara få prata av sig betyder mer än någonsin. Så ja, han är den absolut viktigaste personen i mitt liv.
Hur tuff kan han vara då när ni snackar?
Han har varit otroligt tuff vissa gånger, och det har han fått höra sen nu i efterhand. Så jag tror det är bra att han har lärt sig också att ibland kanske man inte vill höra vissa saker när man själv vet om att man kanske inte har spelat sin bästa match. Så, men jag uppskattar att han alltid är ärlig, och det är det man behöver för sina föräldrar. Sen har han väl lärt sig att ja, vissa matcher kanske det får gå några timmar innan vi pratar om den, så han hinner lugna ner sig också.
Är han väldigt känslomässigt engagerad i din fotboll?
Ja, absolut. Det är hans absolut största hobby, och ja, jag är bara jättetacksam att nu har liksom hela min familj blivit, mina småsyskon också och min tvillingbror, de är så insatta, och det uppskattar jag så mycket att man har dem alltid med sig liksom.
Har du något exempel på när du har fått be honom att vara tyst och inte säga vad han tycker och tänker?
Ja, det är några gånger. Nu kommer jag inte på något bara så där, utan jag har väl förträngt det. Men det var väl någon match när jag inte mådde så jättebra fysiskt. Jag hade varit magsjuk 2 dagar innan, och ja, det var svårt att bara ta emot en boll. Och då undrade han vad som pågick, och ja, samtalet efter, då kände jag bara nej, då blev det lägga på, och sen lugna ner sig, och så ringde vi upp några timmar senare, och ja, då är allt lugnt. Så det är skönt att man kan ha den relationen också, att ibland ja, får man bara säga nej liksom.
Och jag misstänker att han känner dig rätt väl, så han märker ganska snabbt på dig när den där gränsen nås.
Ja, absolut. Det räcker med att jag bara säger hej, så hör han på hejet om det är en bra dag eller en dålig dag.
Det är härligt. Du var inne på att du har liksom lämnat den där truppen bakom dig och byggt upp, satsa framåt. Och du har ju varit med i landslaget efter det sen. Nu väntar VM-kval. Det kan bli avgörande matcher. Det kan bli klart för VM till och med den här samlingen. Hur ska det bli att kliva in i en samling med Georgien borta och Irland hemma som motstånd?
Nej, men otroligt roligt. Vi mötte ju Irland där borta sist, och det är ett bra lag, så jag hoppas att det kommer bli en bra och fin inramning på Ullevi. Och tuffa matcher. Jorgen, ja, jag hade tufft mot dem senast. Då var jag inte med. Men det blir tufft. Men absolut motiverande och kul att spela sådana matcher när det kan avgöras.
4 poäng är det som krävs för att VM-biljetten ska bli klar. Redan nu, tror du att det blir en fest i Göteborg när ni möter Irland?
Det hoppas jag. Det känns som att vi har otroligt stora chanser till att redan nu ta oss vidare. Så ja, men jag hoppas verkligen att vi kan prestera bra och göra två bra matcher. Så hoppas jag att vi kan få en test där.
Hur ser du på dina chanser då att få speltid i de här kvalmatcherna?
Men jag tror att de är stora. Jag hoppas det i alla fall. Och jag känner mig i bra form, som jag varit inne på tidigare. Så kommer jag bara dit och visa vad jag går för, så tror jag chansen är stora för att få mycket speltid.
Och det här är ju den sista samlingen innan en EM-trupp ska tas ut i sommar. Väntar ytterligare ett äventyr där Sverige då kanske kliver in med ännu större förhoppningar och förväntningar i och med vad man visade i Tokyo i somras. Vad skulle det betyda att vara en av de 23 som finns med i EM-truppen?
Nej, men obeskrivligt. Få rysningar bara av tanken av att få representera Sverige i ett mästerskap. Det är sånt man drömmer om sen man har varit liten. Så men det är obeskrivligt. Så ja, jag ska göra allt för att visa att jag ska vara med där helt enkelt.
Hur bra dialog känner du att du har med Peter Gerhardsson?
Nej, men jag tycker det känns bra. Han är rak, både han och Mange är rak och ärliga i sin kommunikation. Och ja, men som då senast efter jag blev uttagen igen efter OS så hade jag och Peter ett snack. Och, ja, men det känns bra. Det är viktigt att ha det också.
Ja, vad betyder det att känna att man liksom kan kommunicera och förstå hur de tänker och varför, så att man själv kanske då vet vad man själv behöver göra?
Ja, men jättemycket. Dels för att veta vad man ska göra och vad man kan förbättra. Och sen också att, ja, men att man får förtroende varför man är uttagen. Det är det viktigaste egentligen som en spelare, i alla fall för mig. Och veta varför jag är uttagen och vad de tycker och tänker. Det är svårt att bara träna och träna. Sen att man kanske inte får något specifikt vad man ska göra bättre. Så ja, men det är jätteviktigt.
De pratar ju också ofta om att de vill att alla kännare ska känna att man ska våga misslyckas ute på planen. Att man ska gå in och göra sin grej liksom, och att det inte är hela världen om någonting går fel. Känner man det som spelare också?
Ja, men det måste jag ändå säga. Nu senast i Algarve var de väldigt tydliga med att vi ska våga. Och de har ens rygg även om man tappar bollen. Så ja, absolut. Sen är det ju såklart första landskamperna så... det är ju en press och man vill ju göra det bra såklart. Så det är klart, det är en balansgång där. Misslyckas man så är det svårt att liksom klättra upp och göra om samma sak igen. Så, men nu, ju mer man kommer in i det och ju mer bekväm man blir med alla spelare och ledare, så tycker jag att det känns bättre och bättre. Så nej, men jag skulle absolut säga att jag vågar mer och vågar göra det jag är bra på.
Det låter härligt. Och vi ska avsluta då med det där mästerskapet som väntar i sommar, ett EM i England. Finalen sålde slut på en timme. Vad väntar du dig? Vad tror du vi får se i sommar?
Nej, men otroligt kul framförallt att det sålde slut så snabbt. Och, ja, det tyder på att damfotbollen verkligen har vuxit och är attraktiv. Så ja, vi hoppas att det kommer bli en publikfest och att det känns som att lagen är vassare än någonsin. Så få bjuda på bra fotboll och få åskådarna till en publikfest, det får rysningar bara av tanken.
Hur stora chanser skulle du säga att det är att det blir en svensk medalj i sommar?
Större än någonsin. Om man kollar på OS senast så gör Sverige ett otroligt bra mästerskap. Och vi har den kapaciteten tycker jag att ja, vi ska vara där uppe. Så ja, chanserna är stora, men det kommer bli tufft. Och, ja, lagen är bättre än någonsin, men vi är också bättre än någonsin.
Så, nu är podden snart slut, men vi måste ju hålla oss kvar vid vårt namn. Så vad får egentligen 5 plus den här veckan? Vi kan väl lyssna.
I'm here now as Norway's first female football president. Humble to speak in front of you. In 2010, World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights, equality, democracy, the core interests of football were not in the starting 11 until many years later.
Ja, det norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness som talade då inför FIFAs kongress i Doha, Qatar i förra veckan. Petra, vad säger du om hennes statement som hon ändå gör där?
Jag tycker det är starkt att hon i just den miljön och det sammanhanget vågar liksom göra den formen av statement och vara så tydlig i det. Att norska förbundet är tydligt i det är ingen förvåning. Jag tror, ska inte säga att det, men vad jag förstått det som, så finns det, om det är ett styrelsebeslut på att, liksom, att det är den här riktningen man ska gå och att man ska också beskriva sin ställning utåt. Och Jag har varit med på något digitalt möte med henne. Hon är väldigt tydlig med vad hon vill. Hon är väldigt stark i det här. Och det var framförallt då när de här två, ett par norska, de var två eller tre till och med norska journalister som råkade lite illa ut när de var i Katar för att göra jobb, så har ju norska förbundet varit väldigt tydligt kring det, så att de är tydliga i Katar-frågan, de är tydliga kring mänskliga rättigheter och all heder åt henne att hon verkligen liksom vågar ta den bollen just där då.
Ja, en kvinnlig ledare som kommer in och sätter färg på det här får man väl ändå säga att hon gör. Och Saga, om vi tittar rent fotbollsmässigt, så har hon ju också gjort någonting för det norska landslaget. Ada Hegerberg är tillbaka och har själv sagt att det är mycket på grund av samtalen med Klaveness. Vad tänker du om att vi kommer få se Ada Hegerberg tillbaka i det norska landslaget?
Nej, men det är så otroligt viktigt. Och just det här att man inte får glömma att även om det är fotboll och handlar om, så måste vi tänka större. Och att Klaveness visar vägen, att man kan fokusera på större grejer trots att vi pratar fotboll. Men det är väl fantastiskt att just Hegerberg vill tillbaka. Och jag tror det är så här framtiden kommer se ut. Vi kan inte komma undan eller glömma eller titta bort från saker. Utan vi måste hela tiden inkludera det som händer i omvärlden och fotboll är fotboll, absolut, men vi har en roll i samhället och jag tycker att det är otroligt coolt och helt rätt att våga ta den här striden men framförallt modigt, för det är verkligen inte alla som har gjort det.
Nej, det är ju verkligen inte det. Hörrni, det får bli slutorden för den här veckan. 5 plus alltså till Lise Klaveness. Så vi är tillbaka igen nästa vecka, kanske någon dag senare, så att vi får veta om Sverige är klara för VM eller inte. Petra och Saga, stort tack för att ni hade tid att vara med.
Tack själv.
Tackar.
Vi hörs igen framöver och hörrni, tack ni som har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.